Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till det tredje avsnittet av vår podcast Mord och trauma. Det är jag som heter Amanda.
Och jag som heter Linnea.
Hur är läget, Linnea?
Jo, det är bra. Jag är lite trött och efter jobbet. Jag har jobbat, det var ganska mycket varor som kom in. Jag jobbar i en butik. Så det är ganska mycket varor som kom in idag. Mycket tunga varor, mycket mjöl och sånt. Och det väger ju en del. Så att det känns lite i, och sen så ska man fronta hela butiken, för att folk har ju blivit så vana att jag gör det, och då blir det att de andra vet det, gör ju inte det, så då blir det att jag får känna att då måste jag fixa hela butiken innan jag går hem, och då blir det att man sätter på högsta växeln sista timmen och blir helt död sen.
Ja, jag förstår det. Jag jobbade också i en butik när jag pluggade, så jobbade jag där varannan helg, så jag vet, det är, ibland är det tungt. Alltså jag jobbade i frukten också, väl, alltså jag började där på frukt och grönt avdelningen. Och där var fy, alltså vilka tunga lyft det var. Och jag hade ju ingen sån tryckkort heller. Så att jag fick gå med såna hand, vad heter det, de som man drar för hand. Och hålla på. Så det var väldigt tungt.
Ja, potatisen väger ju 18 kilo. Så att...
det var ingen så ergonomiska lyft där heller. Det var bara upp med grejerna bara. Fort som fan. Så nu, hämta nästa grej liksom.
Hur har din vecka varit då?
Jo, men den har varit bra. Det var mycket på jobbet för mig också. Vi ska till Åre och ha så kick-off hela helgen nu. Torsdag till söndag. Så det är mycket inför det. Att man vill hinna bli klar med alla kunder som man har liksom, grejer med. Och så att man inte behöver sitta och jobba så mycket där borta. Liksom. Och sen har vi ju, vi kan ju säga det, att vi har ju haft väldigt mycket teknikstrul. Det har varit mikrofoner och ljud och datorer och alla grejer i princip har ju inte velat samarbeta med oss överhuvudtaget. Så att det är därför det här avsnittet kommer ganska sent. Det var ju ett tag sedan vi släppte vårt andra avsnitt. Men sen var ju jag och min son, vi var väldigt sjuka också den första veckan efter vi släppte det andra avsnittet. Så det var ju det som gjorde först att det blev försenat, och sen så har det varit massa teknikstrul. Så att vi får hoppas att det, ljudet kan ju kanske vara lite dåligt. Med tanke på att jag vet inte riktigt hur våra mikrofoner funkar nu. Men vi får väl, ni får ha lite överseende med det då, i så fall. Om det låter konstigt.
Vi kommer skaffa bättre grejer under tidens gång. Men just nu känns det lite tidigt att göra det, när det bara är några avsnitt in. Liksom.
Ja, precis. Men förhoppningsvis är det ju att man kan skaffa någon bra mikrofon. Men vi behöver ju bara undersöka lite vilken man ska ha och sådär. Så att det är väl därför man vill vänta lite också.
Och att det var värt väntan också för er.
Ja, precis. Men vi får hoppas som sagt att det här låter helt okej i alla fall. För det har vi ju också tänkt att göra, testa en ny grej idag. Och det är ju att vi ska berätta ett varsitt fall för varandra. Istället för att man berättar om ett och samma som det var i första avsnittet. Och då har ju inte jag någon aning om vad du kommer prata om. Och du har ingen aning om vad jag kommer prata om. Så det tycker vi känns lite mer intressant.
För att om det hade varit samma fall som förra gången när vi pratade om ett mord. Då vet ju redan jag vad du ska säga. För jag visste ju allt om det fallet innan. Och då var det ingen så här överraskning för mig någonting du sa.
Nej. Nej, så vi tycker väl att det blir lite mer, alltså bättre i diskussionsmässigt och så, om man kör på det här upplägget. Så att vi tänker att vi provar det idag. Och sen så om vi och ni då, lyssnare, såklart känner att det är ett bra upplägg, så fortsätter vi nog med att ha det så vidare också.
Och så får ni lyssnare säga om ni tycker att det här är bra eller om vi ska gå tillbaka till våra andra upplägg, så kommer vi göra det.
Ja, men det är ju de som ska lyssna och tycker att det är intressant och bra att lyssna på, såklart. Men jag tycker väl att vi kör igång då med våra fall.
Idag ska jag berätta om mordet och försvinnandet på Brittany Drexel, 17 år. Hon föddes den 7 oktober 1991 i Rochester i New York. Hennes föräldrar hette John och Dan. De var väldigt unga när de träffades. 2 år efter att hon föddes träffades Dan en annan man som hette Chad Drexel. Och han adopterade Brittany ungefär vid samma tidpunkt. För hennes biologiska pappa var inte alls engagerad i henne. Och så det blev det naturligt att den personen hon gifte sig med skulle bli pappa till henne då. Eftersom att hon hade...
Ja, han tog över den rollen liksom.
Hon hade också 2 syskon, Miranda och Camden. De hade en väldigt nära relation och hennes vänner beskrev henne som en person som var väldigt lätt att tycka om. Och hon var väldigt målmedveten. Hon spelade fotboll på sin fritid och var väldigt bra på det. Och hennes tränare har sagt i en dokumentär också som jag har kollat på. Han har sagt att hon var väldigt talangfull och hon skulle säkert bli något stort en dag om hon hade fortsatt. Så han blev väldigt känslosam för han visste hur bra hon var liksom också. Och när han pratade om att hon kommer aldrig få spela fotboll igen så blev han väldigt känslosam under den dokumentären då. Och när Brittany var 16 år så började hon umgås med sin biologiska pappa igen. Och hon var väldigt glad över att de hade börjat få kontakt. Så han började höra av sig efter 16 år igen då. Och jag vet inte om jag hade varit speciellt positiv till det kanske.
Nej, alltså det är jättesvårt. Om man inte själv har varit det. Det beror väl på situationen kan jag tänka mig också. Vissa är ju verkligen, alltså även om hon har haft den här alltså mammans man då, som en pappa, så kan det ju ändå vara så att hon kanske har saknat att ha en biologisk pappa som de flesta av hennes kompisar har haft.
Hennes föräldrar skilde sig när hon var 17 år. Alltså Chad och Dan då. Hon tog skilsmässan väldigt hårt och hon hade en pojkvän som hette John. Och de hade varit tillsammans i ungefär 2 år. Och de hade ett så kallat av- och påförhållande. Efter ett av deras breakups så tog hon sin mammas smärtstillande tabletter och försökte ta livet av sig. För hon var så ledsen över det. Och jag tror att skilsmässan spelade nog in att hon tog det hårt också. För hon var redan ledsen och så blev det så också. Att det var stressat med honom och så tog det slut. Och så. Ja. Men hon klarade sig. Det var ett väldigt allvarligt försök. Så det var ju tur att hon klarade sig i alla fall eftersom att det var så allvarligt. Hon längtade efter att komma iväg. Det var en tradition att high school-studenten åkte till Myrtle Beach under spring break. Så hon ville verkligen åka dit. Hon frågade sin mamma om hon fick åka. Och det fick hon inte för att hennes mamma hade en dålig magkänsla och sa: Brittany, det kommer hända någonting med dig om du åker. Jag har den magkänslan och det finns ingen vuxen som kan hålla koll på er. Så jag vill verkligen inte det här. Det känns inte bra alls. Och hon bara, ja men då blev hon jättesur. Det förstår man, det hade jag nog också blivit om jag verkligen hade velat åka någonstans och festa med mina kompisar. Och så säger mamma nej.
Ja, men man var ju en tonåring som tyckte att man visste allt och var. Alltså att när föräldrarna betedde sig så var det att ja, men ni förstår ingenting. Alla andra får ju åka typ. Alltså, det blir ju. Man har ju väldigt svårt att förstå varför en förälder säger nej av den anledningen. När man, alltså nu när man har vuxit upp så förstår man ju verkligen. Men det gjorde man ju inte när man var 16-17.
Nej, man förstod ju inte konsekvenserna. Man hade inte så bra konsekvenstänkt direkt. Hon ringde till Kär då och frågade honom om hon fick åka. Och han sa nej. För att hon hade börjat skolka väldigt mycket senaste tiden. Så han tyckte inte det var rätt tillfälle. För det hade börjat synas på hennes betyg. Att hon inte hade varit i skolan och skött den. Så han var inte likadan som hennes mamma. Att han tänkte att det skulle hända något. Utan han bara, men du har inte skött skolan så du får inte gå. Du får inte åka dit. Hon stormar ut från huset dagen efter hon har fått ett nej av sina föräldrar, för hon tjatade ju flera dagar. Och till slut så började de bråka för att hon tjatade så mycket, så hennes mamma röt väl ifrån. Och då hörde hon av sig till sin pojkvän John och berättade att de hade bråkat och att hon verkligen ville dit. Och han visste det också, hur mycket hon ville åka, för hon behövde verkligen komma iväg, för hon hade haft det så jobbigt. Då bad Brittany honom att köra henne till en vän. För att hon ville bara komma bort, för hon ville inte vara hemma när de hade bråkat så mycket.
Var de tillsammans nu då?
Ja, de hade blivit tillsammans igen. Det var ju så av och på. Det var säkert en vecka från till en annan typ, verkar det som. Och då ringde hon sin mamma från vännen då och frågade om hon fick stanna där hela lovet. Och då sa hennes mamma, ja men okej, du får stanna där. Alltså, jag vet ju hur den här tjejen är så att jag litar på dig. Och du får vara där. 22 april 2009 så lämnar hon sin hemstad med fyra vänner. Hennes pojkvän kunde inte följa med då han jobbade. Och hon hade väldigt mycket kontakt med honom via telefon och sms. Och när mamman ringer, hon ringer ju då och då säger hon att hon är hemma hos sin vän och kollar på film. Och hon håller extra mycket kontakt med John bara för att hon känner sig obekväm med vännerna hon är där för att de tog mycket droger och hon var emot det. Hon tyckte inte om droger. Och hon gillade inte det och de retade henne för att hon inte ville hålla på med det. Då tyckte hon var töntig som inte ville hålla på med droger. Så då distanserade hon sig väldigt mycket och började höra av sig till hennes vän Peter som bodde ungefär 10 minuter bort från hennes hotell på ett annat hotell då. För de hade känt varandra i flera år och han hade väldigt mycket, eller han var i Myrtle Beach för att han hade spelningar på klubbar där. Den 25 april 2009. Hon gick till sin väns Peters hotellrum för hon hade fått ett sms av honom att hon hade glömt sina flipflops vid stranden. Så hon gick dit för att hon ville inte vara med sina vänner längre för det kändes inte bra för henne. De var ju bara elaka mot henne och håller på så att hon ville bara gå. Så hon gick till honom. Hon hade på sig ett par shorts. Och hon och hennes kompis smsade när hon var i Peters hotellrum och sa så här, ja men jag vill ha tillbaka mina shorts, kan du komma och ge tillbaka dem? För jag vill ha på mig dem nu, eller jag vill ha tillbaka dem. Och då sa hon, ja men jag kommer. Det kan man se på smsen hon skickat till henne då, kompisen. Så hon går från hotellet ungefär vid klockan 21 på kvällen då. Och hon har under hela tiden hon är hos Peter och efter hon går därifrån. Så har hon kontakt med sin pojkvän John på sms. Men helt plötsligt, efter typ 10-15 minuter efter hon har gått därifrån, så slutar hon svara på hans sms. Och då blir han jätteorolig på en gång. Och då hotar han att berätta att hon var i Myrtle Beach för hennes mamma då. Men det tog ytterligare en halvtimme så han ringde och berättade för hennes mamma då. Och hon blev väldigt orolig på en gång. När hennes mamma hörde orden Myrtle Beach så förstod hon, ja men det är 13 timmar härifrån, hur ska jag kunna åka dit och kolla, leta efter henne därifrån? Alltså det är hur långt bort som helst. Så då blev hon ju väldigt orolig och ringde en familjevän som fick åka dit och eller anmäla henne försvunnen.
Tolv timmar senare började den lokala polisen söka efter henne. Polisen söker igenom hennes hotellrum och hittar hennes packning. Hennes vänner lämnade hennes saker när de checkade ut.
Vadå, de packade ihop hennes grejer och så tänkte de bara dra, även fast de inte visste vart de var.
Nej, alltså hon hade bara tagit med sig sin väska och mobiltelefon. Så de tog med sina grejer och checkade ut och lämnade hennes resväska. Jaha. Och de förhörde ju kompisarna och de sa att de inte visste vad hon var. Och de bara, men hon har säkert rymt. Men hennes familj sa så här, men det skulle hon aldrig göra. Och morgonen efter så åkte Dan till Myrtle Beach för att leta efter sin dotter. Och hennes biologiska pappa åkte också dit. Och några av hennes vänner också för att leta. Polisen trodde inte att hon hade rymt heller. På grund av vad familjen hade berättat hur hon var som person. Så de uteslöt det nästan helt. Familjen och vännerna sökte efter henne och satte upp lappar från morgon till långt in på natten. Och de förhörde ju Peter som var det sista som hade sett henne i livet. Och han sa att hon gick från hans hotell och sa att hon skulle lämna tillbaka ett par shorts till hennes vän. Och någonstans mellan de två hotellen försvinner hon. Det var det polisen visste då. Och han var som sagt var ju den personen som var den sista som såg henne i livet. Och statistiskt sett så är det ju oftast den personen som har gjort någonting.
Nej, men om jag hade varit en person som hade sett en person sist i livet. Men att jag inte hade gjort någonting. Då hade jag ju haft panik på grund av det. Att man vet ju att polisen vet ju oftast att så här, ja, men den här personen är ju förmodligen den som har gjort någonting. Men så har man inte gjort det. Det är ju klart att någon gång kommer väl bevisen komma fram för att man är oskyldig. Men jag hade ju haft mega panik.
Nej, det var nog väldigt jobbigt för honom att få den anklagelsen när han inte hade gjort någonting. Så jag förstår att det var väldigt jobbigt för honom. 23.58 kom den sista signalen från mobilen, cirka 8 mil från Myrtle Beach. Det måste varit att telefonen varit i en bil för den rörde på sig väldigt snabbt. Myrtle Beach-polisen söker i en sjö och runt om. Det är inget gästvänligt ställe. Det fanns alligatorer där och det var varmt och fuktigt. Det var väldigt otrevligt. Och polisen var tvungen att använda fyrhjulingar när de skulle söka efter henne runt om den sjön där. Så att deras hundar inte skulle bli bitna av djuren som fanns där. Och de räknade med att skulle Brittany ha varit där vid liv, så hade hon klarat sig i max 6 timmar. Så de bedömde den platsen som väldigt utesluten att hon skulle finnas där vid liv. Och mobilen pingade sist i Georgetown. Och nära Georgetown ligger Charlestown. Och de sökte i olika sjöar runt om där. De sökte i en vecka efter hennes mobil och andra tillhörigheter. Men de hittade ingenting. Och efter 3 månader åker familjen och vännerna hem utan henne. Och det måste nog varit ett väldigt jobbigt beslut att åka hem när man inte ens visste vad sitt barn var. Men man är ju tvungen för man har ju sitt eget liv att ta hand om.
Ja. Åh, fy fan, alltså det måste vara jättehemskt. Inte veta vart ens barn är liksom. Och ändå bara, nej, jag måste åka hem härifrån. Jag kan inte vara kvar längre. Den känslan måste ju vara fruktansvärd.
I december 2009 får de ett tips. Ett par förbipasserande hittar ett par solglasögon vid en flod. Floden var en av dem de hade sökt i april. Den låg i Georgetown. Polisen tror att de var planterade där för att någon ville att hon skulle hittas. Det var inget DNA som var länkat till Brittany som hittades på solglasögonen. I april 2010 har de 3-4 misstänkta. Det var ingen av de personerna som de kunde binda till brottet. För att de hade ingen teknisk bevisning och vissa hade alibi. Så att de blev släppta ganska snabbt. År 2011, en av de misstänkta var Raymond Moody. Då de fick ett tips att han var en registrerad sexförbrytare. Kollade de igenom hotellrummet som han bodde på under tiden som Brittany försvann. Han hade fått en trafikbot i Myrtle Beach 2 dagar efter att hon försvann. Och det gjorde att de misstänkte honom väldigt mycket. Så de sökte igenom hans hotell som han hade bott på under tiden hon försvann. Men de hittade inget misstänkt. Så de kunde ju inte gripa honom då. 2014, 5 år efter försvinnandet, kommer Brittanys mamma ut med att hon tror att hennes dotter är kidnappad och indragen i någon form av människohandel. Det var en annan tjej som hade försvunnit några år tidigare i Myrtle Beach. och mamman till den tjejen misstänkte att hennes dotter hade blivit indragen i människohandel. Och det gjorde att Brittanys mamma också trodde att det kunde ha hänt Brittany samma sak. I juni 2016 går polisen ut med att de tror att hon blivit mördad kort efter att hon försvann. I augusti samma år går de ut med varför de tror det. En man som var gripen för ett annat brott berättade för polisen att han visste vem som hade gjort detta mot Brittany. Han sa att Timothy Deshaun Taylor hade mördat henne. Han sa att hon hade blivit kidnappad. De tog henne till ett övergivet hus och gjorde hemska saker mot henne. Och när de försökte fly så sköt de henne 2 gånger. 2 dagar efter hon försvann mördades hon enligt honom. Sen sa han att de dumpade hennes kropp i ett träsk fullt med alligatorer. Och när de pratade med Timothy om detta så nekar han till alla anklagelser. Han säger att han aldrig har träffat henne heller. Och eftersom att de inte hade något tekniskt som band honom till brottet så kunde de inte anhålla honom heller. Moodys flickvän Angel Voss hörde av sig till polisen och sa att hon ville hjälpa till med fallet. För att Raymond Moody, som var misstänkt år 2011 för att vara inblandad i Britneys försvinnande, hade sagt att han hade väldigt mycket fantasier om att kidnappa unga tjejer. Så att Angel Voss bara, men jag tror att han kan vara kapabel till detta, så att jag vill hjälpa till med det här. Och då sa de att, men bär en mick och försök få honom att börja prata. Men vad som sades har inte kommit ut i allmänheten. Och i början av maj 2022 blev Raymond Moody, 62, gripen för mordet och försvinnandet på Brittany Rexall. Han har utsatt flera unga tjejer för sexuella övergrepp. Och han satt också inne i 21 år för brotten. Han blev gripen på grund av en anklagelse om misstanke om försvårning av utredning. För han ville inte erkänna att han hade varit i Myrtle Beach och fått en trafikbot 2 dagar efter att Brittany försvann. Han erkände brottet den 4 maj och angav en plats för potentiella kvarlevor. FBI grävde i 3 dagar innan de hade hittat alla kvarlevor efter Brittany. Hon hittades nära hotellet som Raymond Moody bodde på 2009. Kvarlevorna identifierades som Brittany genom DNA den 15 maj. Arresteringsorden påstod att hon hade blivit strypt och sedan begravd på morgonen den 26 april 2009. Han berättade också under förhöret när han erkände mordet och allt hade gått till, enligt honom. Han sa att han såg henne gå längs Myrtle Beach ensam och han frågade om hon ville komma och röka marijuana med honom och hans dåvarande flickvän. Brittany hoppade sedan in i bilen. Raymonds plan var att ha sex med Brittany när hans flickvän hade lämnat platsen. Efter att hon hade lämnat platsen så blev han rasande från ingenstans och började skrika åt Brittany att ta sig alla sina kläder. Och sedan ströp han och våldtog henne. Moody hade också ärr i ansiktet och Moodys gamla fängelsekompis berättade att några dagar efter att hon försvann så hade han kommit hem till honom och då hade han mycket sår i ansiktet. Och de förstår nu efterhand att det var Brittany som hade försvarat sig och att det var därför han hade sår i ansiktet från hennes naglar. Han anklagades för mord och kidnappning och våldtäkt och försvårning av utredning. Alla påstås ha inträffat samma dag som hon försvann. Den 19 oktober erkände han sig skyldig till alla anklagelser och dömdes därefter till livstidsfängelse. Brittanys mamma sa under rättegången, idag vinner ingen. Jag hoppas att du mår dåligt varje dag för vad min dotter gjorde mot dig. Och jag hoppas att du mår dåligt varje dag för vad du gjorde mot henne.
Amanda, har du några speciella tankar om det här fallet nu när du har hört hela berättelsen?
Ja, alltså det känns ju, jag vet inte, jag tycker bara det känns lite konstigt. Alltså det är ju jättehemskt fall såklart, men det känns också lite så här i hans förklaring till vad som hände, att han så här hade frågat henne om hon ville röka marijuana tillsammans med honom och hans tjej. Det känns lite osannolikt i och med att hon tyckte att det var obehagligt när hennes kompisar som hon kände satt och tog droger på sitt hotellrum liksom. Det känns inte som att hon skulle bara, ja, nej men absolut, vad kul. Så det känns väldigt orimligt i mina öron i alla fall att det skulle vara så. Men ja, nej, det är väl förmodligen något han har bara dragit till. Det har ju förmodligen inte hänt så, skulle jag väl tro. Men man vet ju inte. Men också skönt att de ändå fick ett slut på det, alltså till slut. För att det, då har man i alla fall någonting att börja bearbeta, tänker jag. För jag menar, så länge man inte får ett fysiskt bevis på att hon inte är i livet längre, då sitter man ju som förälder förmodligen och bara tänker att okej, okay, om hon inte är där, då kanske hon är här, eller så är hon här, eller så är hon här, eller så gör hon det. Alltså, jag tror inte att man liksom någon gång, det är klart att man kanske har i bakhuvudet att förmodligen så lever hon ju inte längre, men hoppet är ju det sista som lämnar den, så att det måste ju också vara fruktansvärt jobbigt att inte kunna få bearbeta sin sorg på riktigt heller, tills att man har fått reda på vad som har hänt. Så då är det ju på det sättet bättre att man får reda på det så fort som möjligt, såklart, än att man ska behöva gå runt i 13 år och undra.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men tack snälla Linnea för din genomgång där av fallet. Jag tänker att jag kör på med mitt fall då. Nej, men jag ska prata om mordet på en kille som hette Blaise Bernstein. Så jag tänker att jag kör igång bara och berättar om honom och vad som hände honom. Så är det bara att du hoppar in om du har några frågor där, Linnea. Blaise Nathan Bernstein föddes den 27 april 1998 i South Orange County i Kalifornien. Föräldrarna träffades på college år 1987 då de båda gick på University of Southern California. Och 5 år senare gifte de sig och började kort därefter utöka sin familj, som till slut bestod av Blaise, som då var den äldsta. Och sen hade han 2 yngre syskon, en syster och en bror. Hans pappa, Gideon Bernstein, jobbade som delägare i ett större aktiebolag och hans mamma, Jane Pepper, var en före detta advokat som år 2000 bestämde sig för att sluta jobba och istället vara hemma och ta hand om alla 3 syskon. Så hon blev då en så kallad hemmafru. År 2018 så var också Blaise farmor ett av de sista överlevande offren från förintelsen av judar under andra världskriget. Och familjen Bernstein var väldigt stolta över sitt judiska ursprung. Familjens rabbin beskrev Blaise som ett av de barn som absorberade varje upplevelse och gjorde någonting bra av det. Han var inte den typen som bara tog sig igenom livet utan såg erfarenheter som en gåva och såg dem som en del av något större. Blaise var även öppet homosexuell och hans familj och vänner var väldigt stöttande i det. Det var liksom ingen grej alls att han var så homosexuell, vilket det kan vara i väldigt mycket kristna familjer. Det börjar ju väl bli mer och mer vanligt även där, men det finns ju fortfarande väldigt många familjer som är väldigt anti sånt. Så att det var ju väldigt skönt att se att de, ja, men Blaise kunde verkligen vara sig själv i den här familjen och de verkade ha en väldigt fin relation allihopa till varandra.
Det är väldigt bra att hans föräldrar stöttade honom i det, för att det är väldigt jobbigt att hålla sånt hemligt och inte kunna vara öppen om sånt.
Ja, verkligen. Nej, men så det är verkligen, ja precis, det är super, alltså det är alltid så himla härligt att höra om en familj som är så himla stöttande i sina barn. Det värmer verkligen hjärtat varje gång man får höra det, vilket jag tycker ska vara självklart, men som sagt, det är ju inte det överallt, tyvärr.
Men Blaise var också en smart, omtänksam person som alltid mötte nya kapitel i livet med nyfikenhet och mod. Och han hade också en omättlig hunger för lärande och utveckling. Hans mamma beskrev honom lite som en enhörning. Han var udda på ett bra sätt och väldigt kreativ. När han hade blivit lite äldre beskrev alla i hans närhet honom som ett så kallat universalgeni. Vilket innebär att Blaise hade ett bredare synsätt på lära och blev väldigt bra på allt han provade på. Och han gav alltid 100% i allt han gjorde, vare sig det var en sport eller när han ville lära sig något nytt. Han gillade att läsa och skriva från en väldigt ung ålder och han tog sig igenom sin första Steinbeck-novell när han gick i femman i grundskolan. Och en Steinbeck-novell är en väldigt svårläst och tung bok, så att vara så pass ung, jag vet inte hur gammal man är när man, man går i femman, jag tror att man är runt 11 någonting, va?
Ja, 11-12 eller någonting sånt.
Ja, väldigt, väldigt ungt för att ta sig igenom en sån här typ av bok. Så att han, det visar ju också på att han är väldigt smart, eller han var väldigt smart vid den åldern. Han älskade också mat och matlagning och hans familj åkte på många resor tillsammans. Och Blaise älskade att uppleva nya kulturer och blev snabbt familjens våghals då han exempelvis klättrade upp till toppen av Angel's Landing, beläget i Zion National Park i Utah. Det är alltså ett berg kan man väl säga, som är som en sån här vandringsled som är ganska tuff terräng att gå i. Den vandrade han upp till toppen av helt själv som 17-åring och han provade även att äta fermenterad haj på Island.
Mm. Och det känns ju som något man vill prova. Och det känns ju som...
Nej! Jag hade nog inte vågat mig på det. Men jag har ju inte ens vågat äta surströmming härifrån. För att jag får... Alltså jag spyr bara, jag känner lukten av det. Så att det finns också en väldigt härlig video på Blaise och hans familj när de sitter på den här restaurangen på Island och ska äta allihopa. Och sen så hade tydligen de som jobbade på restaurangen hade liksom kommit till Blaise och sagt liksom, ska du verkligen äta det här? Du får gärna prova, men vi varnar dig bara att det är väldigt många som inte klarar av att äta den här. Det är tydligen en nationalrätt på Island också. Men lite som surströmming här i Sverige. Men då ser man liksom på videon hur alla där sitter vid bordet och så filmar de Blaise och så säger han precis efter, han tuggar ju den fortfarande liksom när de filmar honom. Och då säger han: "Ja, alltså det var ju inte jättegott, men det var ju inte så farligt." Alltså helt obrydd liksom. Och alla sitter och skrattar åt honom och bara, men hur kan du tycka att det här inte är så farligt? Det är jätteäckligt. Det visar ju också på att han var inte rädd för att prova på nya saker, utan han tyckte det var roligt egentligen bara. Sen på hösten 2018 så började Blaise på college på University of Pennsylvania, där han studerade till läkare. Han var väldigt social och hade lätt att få vänner. Hans vänner från skolan beskrev honom som en person som fick hans vänner att känna sig speciella. Och utöver sina studier så var han även en skribent för skolans matlagningstidning, i och med att han hade ett sånt brinnande intresse för mat och matlagning där, som sagt. Och under vintern 2018 så åkte Blaise hem till sin familj för att umgås med dem under julledigheten från skolan. Dagen innan hans försvinnande lagade Blaise mat åt hela familjen och de pratade mycket om framtiden. Och Blaise såg väldigt mycket fram emot att fortsätta sina studier på skolan när vårterminen började igen. På kvällen den 2 januari så fick Blaise ett sms från en tidigare klasskamrat vid namn Samuel Woodward som frågade om han ville komma ut och umgås tillsammans med honom. Blaise tackade ja till träffen och vid cirka 22.30 på kvällen kom Samuel och hämtade upp Blaise utanför familjen Bernsteins hus. Blaise hade då inte sagt ett ord till sin familj om att han gick ut, så de hade ingen aning om att han skulle åka hemifrån den kvällen. Nästkommande dag så skulle Blaise träffa upp sin mamma på en tandläkarmottagning. Men då han inte dök upp började mamman misstänka att något var fel.
Hon ringde upp Blaise pappa och de båda skyndade sig hem till huset för att se om Blaise var där, vilket han inte var. Däremot såg de att hans nycklar, kreditkort och glasögon var hemma, vilket Blaise aldrig hade lämnat kvar om han hade planerat att vara hemifrån en längre tid. Så de märkte ju rätt snabbt att okej, han har ju förmodligen åkt härifrån uppenbarligen, men han verkar inte ha planerat att han skulle sova kvar hos någon eller liknande, utan för då hade han ju tagit med sig de här sakerna.
Man lämnar inte sådana grejer om man ska vara borta en lång stund. Man lämnar ju bara kanske om man är borta max en timme liksom.
Ja, exakt. Jag tänker också att det kan ju vara därför som han inte ens har sagt till hans föräldrar att han skulle ut. För att det var ju sent på kvällen också. De kan ju lika gärna gått och lagt sig. Så att om han bara kände att så här, men jag kanske bara ska vara med den här Samuel då i en timme, en och en halv timme, två timmar. Så behöver jag ju inte väcka dem. Utan jag kommer ju komma tillbaka snart. Liksom. De kommer ju inte ens märka att jag har varit borta.
Nej. Nej, jag skrev ju lappar och sånt. Så att...
Ja, det gjorde jag med. När jag inte vågade säga vart jag, eller så här, fråga mamma face to face, då gick jag och så hade jag skrivit en lapp bara. Det var inte så bra, men det var ju så man gjorde. Men då så föräldrarna försökte ringa Blaise på hans mobiltelefon, men samtalet gick direkt till telefonsvararen. Och via hans dator så lyckades Jane och Gideon komma åt vissa av Blaise konton på diverse appar. Och där är bland annat Snapchat. Så när de loggade in på hans Snapchat-konto kunde de se vart han hade varit någonstans. De kunde se på den här Snapchat-kartan vart hans mobil liksom senast hade befunnit sig vid. Så de började ju misstänka att något måste ha hänt honom. Och de anmälde honom försvunnen till polisen. Och då fick ju också polisen reda på liksom den här platsen som föräldrarna hade sett på Snapchat-kartan. Så att man började leta efter Blaise på den här platsen då. Och det var en park som låg ungefär med 10 minuters promenadavstånd från Blaise familjs hus. Så det var väldigt nära från där de bodde. Så det var där man började leta. Och den här parken som de letar i, den är i sig ganska liten, men den är angränsande till en väldigt stor nationalpark. Och den parken är ungefär 2500 hektar, består av branta backar, stora stenformationer, buskage och höga berg. Så polisen och föräldrarna började, alltså de hittade ju ingenting i den här lilla parken först. Och då började de misstänka att Blaise skulle kunna befinna sig i den större nationalparken. Att han hade gått vilse där eller liknande. Så de började söka efter honom med drönare i hopp om att hitta honom. Eller åtminstone hans telefon, för den var ju också spårlöst försvunnen. Flygblad sattes upp över hela staden och en Facebook-sida skapades. Så att personer lätt kunde tipsa varandra om vad de hört eller sett gällande Blaise försvinnande. Man hittade inga ledtrådar efter vart Blaise skulle kunna hålla hus. Och den 7 januari så hade de fortfarande inte hittat någonting. Inga spår eller någonting. Med det datumet skulle Blaise ha tagit ett plan tillbaka till Pennsylvania. Men han gick aldrig ombord på planet heller. Vilket också indikerar på att någonting måste ha hänt honom. I och med att ett, han hade hört av sig om han hade varit någonstans. Och två, i och med att han längtade så mycket efter att få börja skolan igen, så skulle han ju inte missa det här planet liksom med flit. Så här började de ju inse att okej, det är ju någonting hemskt som måste ha hänt honom. Men som sagt, de hade inte hittat någonting. Men sen den 10 januari så förändrades allting. Då polisen bestämde sig för att söka i den stora angränsande nationalparken en sista gång. Och det spöregnade den här dagen, så sikten var väldigt begränsad. Men man ville ändå ta en sista koll bara för att kunna stryka den här platsen från listan. Alltså på eventuella platser han skulle kunna befinna sig på. Så man började leta där igen. Och det var då man hittade en hög med jord som var gömd under en trädgren. Och det tyckte ju de var lite skumt, för att den här jordhögen såg liksom väldigt nygrävd ut. Så när polisen började undersöka den här jordhögen lite närmre så hittade man Blaise kropp och det stod klart att han hade blivit mördad.
Det känns ju också väldigt personligt. Kastade över jord över honom som att han inte var någonting.
Ja.
Det brukar ofta vara så.
Ja, exakt. Jag vet inte exakt hur den här jordhögen såg ut, men det förmodligen är ju en liten liksom jordbulle eller vad man ska säga. Alltså som att man har försökt dölja någonting, alltså gräva ner någon eller någonting. När de hade grävt upp Leis kropp så såg de, eller så kunde de konstatera att han hade blivit knivhuggen i nacken 19 gånger. Och han hade också omfattande försvarsskador på sin högra hand, vilket gjorde att polisen misstänker att det här mordet då är väldigt personligt, som du var inne på, Linnea. Och att mördaren var känslomässigt sammankopplad till Blaise, med tanke på antalet knivhugg som han hade fått motstå då.
Om det inte är personligt brukar det inte vara så många knivhugg heller, utan det är mest av ilska som man, det händer så, alltså så många knivhugg då.
Precis, exakt. Så att det är ju någon som har varit uppenbart väldigt arg på honom. Och polisen misstänker då att det här är någon som har känt honom sedan innan också. Så att de börjar undersöka Blaise Snapchat-konto lite närmare. Och det man kan se då är ju att han har pratat med den här Samuel Woodward på dagen då som han skulle ha försvunnit. Och det de kan se då är ju att de dels har pratat om att de skulle träffas. Så de kunde ju se att de hade kommunicerat med varandra där och som sagt den dagen. Och att Blaise hade gett Samuel adressen till familjen Bernsteins hus. Nej, men så jag tänkte berätta lite mer om vem den här Samuel Woodward är också. Och det enda Blaise och Samuel hade gemensamt var att de gått i samma skola under high school-tiden. Men där tar även likheterna slut. Som jag berättade i början så beskrev Blaise som en väldigt snäll och omtänksam person. Men Samuel beskrevs som hans totala motsats. Han beskrevs av sin omgivning som att vara full av hat och ilska. Så att han var en väldigt han verkade inte må så bra liksom, alltså psykiskt, utan han var väldigt arg. Han hade inte några vänner överhuvudtaget och han var väldigt liksom instängd. Väldigt så här, introvert, inte för att det är något fel på det, men alltså, han var väldigt så här, om man tänker motsatsen till Blaise, så de hade ju som sagt ingenting gemensamt. Och vad jag förstår det som så har de inte ens varit kompisar, utan Blaise verkar ha liksom tackat ja till den här träffen för att han tyckte lite synd om Samuel och sa att ja, det är klart att vi kan träffas och prata en stund om du känner att du vill göra det. De kom också ihåg att den här Samuel, de hade börjat misstänka att han skulle kanske ha någonting med det här att göra, för att alltså innan de såg att han hade pratat med Blaise på Snapchat samma kväll som han skulle ha försvunnit. För de under det här sökanden i den stora nationalparken i början där, så stod Samuel i parken och bara var där från ingenstans. Så polisen började prata med honom bara för att ta in liksom såna här standarduppgifter, att så här, känner du Blaise? Vad har du för relation till honom? Ja. Varför är du här i parken? Är det för att du vill vara med och leta? Eller vad är det för liksom, varför är du här nu när du ser att vi letar efter den här personen? Och då tyckte de att Samuel hade ett väldigt liksom avvikande beteende. För att han, när de började prata om Blaise med Samuel, så började han skaka. Och han hade skrapsår, alltså han verkade vara väldigt nervös då, så att han skakade. Och han hade också skrapsår på båda sina händer. Och när polisen frågade vad de kom ifrån, så sa Samuel att det var från en fight club, alltså typ en boxningsklubb som han var med i. Han hade även jord under hans naglar, och det förklarade han med att han hade ramlat ner i en smutsig pöl under en sån här boxningsmatch. Men polisen, ja, de började ju misstänka att det var någonting som var konstigt, men de kunde inte sätta fingret på vad det var. Men De tyckte bara att han betedde sig lite konstigt. Så att de frågade då om de kunde få kolla i den hyrbil som Samuel hade. Och när han öppnade dörren till poliserna så hittade han, eller polisen hittade då campingutrustning, en stor tom plastbytta samt ett svart bälte från en kampsport. Så ett sånt typ av svart bälte på passagerarsätet. Men sen så släppte polisen det för att de kände att okej, men vi måste fortsätta leta och försöka fokusera på att hitta honom. Men de skrev ner hans namn på en så här liten lapp med så här namn som de behövde komma ihåg. Sen så, då, så såg de ju som sagt att han hade varit personen som Blaise hade pratat med och uppenbart då träffat upp samma dag som han hade försvunnit. Så polisen tog in Samuel Woodward till förhör och frågade då vad han alltså hade gjort den dagen i och med att de såg att han hade träffat Blaise. Så under det här förhöret då så berättar Samuel att han hade hämtat upp Blaise vid hans familjs hus för att han ville umgås och prata i kapp om allt som hade hänt under tiden de varit iväg på college. Blaise hade då velat åka till den här parken då som låg med 10 minuters promenadavstånd till familjen Bernsteins hus. Och de hade även planerat att möta upp en tredje person som var en gemensam vän till både Blaise och Samuel och som också hade gått i samma klass som dem på high school. Strax innan midnatt så parkerade de bilen på parkeringen till parken och Blaise ska därefter ha gått ut ur bilen och börjat gå på en stig som ledde mot ett skogsområde för att försvinna bakom ett buskage. Och den här stigen ledde då mot den här angränsande...
Det känns ju väldigt konstigt att han bara gick därifrån och utan att komma tillbaka. Det känns ju liksom inte så troligt att det stämmer riktigt.
Nej, exakt. Men så Samuel väntade på att Blaise skulle komma tillbaka. Men när han inte hade kommit tillbaka på över en timme började han skicka meddelanden på Snapchat till Blaise och undrade vart han hade tagit vägen. Och det är också lite konstigt att man efter en timme börjar göra det. Det borde man väl göra direkt. Liksom bara, hallå, vart ska du någonstans? Det hade väl jag gjort i alla fall om min kompis bara hade liksom gått ur bilen och sen bara försvunnit typ. Men när han inte fick något svar så åkte Samuel ifrån platsen och hem till hans flickväns hus. Men vid cirka 03:40 på natten åkte han tillbaka till parken för att se om han hittade Blaise. Men det gjorde han inte då. Så polisen frågade såklart Samuel där alltså vad de hade pratat om i bilen precis innan Blaise hade gått ut. För att de tänkte ju så att det är ju sällan någon bara ställer sig upp och går ut ur en bil från ingenstans om det inte är så att det har hänt någonting. Alltså har ni bråkat eller vad, händer det någonting annat som kan förklara varför han bara skulle resa på sig och gå ut? Men då sa Samuel att han hade... Eller Samuel berättade då att Blaise hade klagat över hans betyg i skolan och att han hade verkat lite deprimerad över det. Men Samuel hade inte uppfattat det som att han ville skada sig själv eller liknande. Så han hade inte uppfattat honom som suicid eller att han skulle gå ut och göra någonting mot sig själv. På det
att han
sättet.
Bara var ledsen i allmänhet på grund av vissa saker, men inte att det skulle gå så långt. Så.
Nej, precis. Polisen fortsätter ju pressa honom lite där att så här, men vi har väldigt svårt att tro att han bara ska ställa sig upp och gå ut ur en bil. Kan du bara liksom ge oss någonting som kan förklara varför? Det måste ha hänt någonting. Antingen har du sagt någonting eller så har Blaise sagt någonting eller vad. Du måste försöka komma ihåg det här för att det här är väldigt viktigt liksom, för att vi ska kunna veta hur vi ska gå vidare. Men då börjar Samuel berätta lite mer om att när de hade parkerat bilen, alltså precis vid parken där när de hade kommit fram, så skulle Blaise ha lutat sig fram från ingenstans för att kyssa Samuel. Och Samuel hade då puttat bort honom. Och det är då som Blaise tydligen ska ha gått ur bilen och försvunnit på den här stigen då. Så där fick ju då polisen fram en eventuell anledning till varför det kanske blev lite stel stämning då och Blaise valde att gå därifrån. Samuel ska också säga, så han säger också till polisen att han absolut inte är homosexuell och att han tycker att homosexualitet är citat äckligt. Så att han var väldigt liksom tydlig med att säga att jag vet att Blaise är homosexuell, men jag vill bara säga att jag verkligen inte är det, bara så att ni vet. Och de hade bara, ja men vad spelar det för roll? Eller vad? Ja, alla får väl ha den läggningen de vill i princip. Alltså, polisen tyckte att det var lite konstigt att han ville hävda att han inte var homosexuell på det sättet. Så de gjorde en husrannsakan i Samuels bostad efter det här förhöret. För att de tyckte att det var många pusselbitar som inte riktigt passade. Och de tyckte också att Samuels berättelse är lite, den håller inte riktigt. Så de gjorde som sagt en husrannsakan. Och i en låda i Samuels sovrum fann man en kniv med blod på, alltså själva toppen på kniven. Och det blodet matchade DNA från Blaise. Och man hittade även blodstänk på sidan av passagerardörren i Samuels hyrbil som matchade både Samuel och Blaise. Så Samuel grips då för mordet på Blaise och polisen tar hans telefon för att undersöka den ytterligare. Och i telefonen hittar man att Samuel varit aktiv i en nynazistgrupp som skapades år 2016. Gruppen styrdes och inspirerades av nynazisten James Mason som beundrade massmördaren Charles Manson. Och Charles Manson hade sagt till sina följare att förbereda sig för ett raskrig, vilket den här gruppen då följde väldigt slaviskt. Så de började rusta upp sig för ett raskrig då helt enkelt. Och den här gruppen är inte bara aktiv i det liksom området där Samuel och Blaise bodde, utan den här gruppen är väldigt stor. Den finns både i över hela USA och även i stora delar av Europa. Och på grund av då att Samuel var aktiv i den här nynazistgruppen så började ju då polisen misstänka att Samuel var emot både homosexuella personer men också judar. Vilket innebär att polisen nu hade ett motiv till varför Samuel skulle ha mördat Blaise, i och med att han var både homosexuell och jude då. Nej, men så åklagaren yrkar då först på att Samuel ska dömas för olaga vapeninnehav samt mordet på Blaise. Och sen då efter att den här informationen om nynazistgruppen kommer fram så läggs ju även då hatbrott till på listan över domar som han bör dömas till då. Samuel har hela tiden nekat till anklagelserna, men han har ju som sagt då väldigt starka DNA-bevis som går emot honom. Samuel var 20 år vid tiden för mordet och kan därför dömas till livstidsfängelse. Och till en början var borgen satt på $5 miljoner, men den togs sedan bort av en domare, så man kan inte längre betala ut Samuel ur häktet. På grund av covid-19 så sköt man upp rättegången. Och den var först planerad till att hållas någon gång i, alltså under 2019. Men den 15 juli 2022, alltså förra året då, så bestämdes det att det skulle göras ett uppehåll. Eller att man behövde skjuta på rättegången ännu mer på grund av Samuels mentala hälsa. Och jag har inte riktigt fått fram vad det innefattar eller vad för typ av liksom... vad han lider av, ja. Men han mår ju tydligen inte psykiskt bra. Så att han man bestämde att rättegången skulle skjutas upp till januari 2023, vilket är nu, men jag har inte heller läst att den har startat än. Förmodligen kommer det väl dröja x antal månader till innan den här rättegången kan hållas. Så att Samuel har ju då faktiskt inte blivit dömd för det här mordet än. Men han kommer ju, alltså det kan ju vara en liten tröst att han kommer ju med all säkerhet inte gå fri i alla fall. Men vad han får för typ av straff, det kan jag tyvärr inte säga i dagsläget. Men jag lovar att komma med en uppdatering så fort jag hör någonting om det. Jag tror ju att han kommer få livstid för de här brotten, såklart. Och jag hoppas också att han inte kommer ha... Jag hoppas ju också att han inte kommer ha någon liksom möjlighet till nej, precis, utan att jag tycker att han ska sitta där han sitter och sona för sina straff eller sina brott. Det är ju också väldigt hemskt att det Att det känns som att liksom Blaise bara skulle vara snäll och träffa honom för att han tyckte väl lite synd om honom. Och så har Samuel då förmodligen planerat att göra det här bara för att han vet att han är homosexuell och jude. Alltså att ha judiskt ursprung. Så att polisen misstänker ju att Samuel har planerat det här innan. Vilket det känns som. Att, ja, nej, som sagt, jag hoppas att han får... Men tack för att ni lyssnade. Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka igen. Då vi kommer gå igenom ett till traumatisk upplevelse där då.
Ja, tack så mycket. Vi hörs nästa gång. Hej då!
Ja, hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.